Då är det måndag morgon igen för de flesta som lyssnar på det här och transferfönstret är stängt. Och jag tycker det är väldigt skönt, ska jag säga.
Du kan andas ut, men herregud. Alltså det är inte så jäkla hett som det kanske var för ett gäng år sedan. Men du har fläskat på bra. Och du linslusar in på TV4 också i torsdags.
Ja, skyll på mig va?
Ja, nej, men du droppar ju där. Var det första gången du ens nämnde att Hutchins skulle lämna Västerås för AIK där?
Ja, Hutchinson där jag till AIK. Jag droppade dig faktiskt första gången i sändningen. Jag hade ju inte skrivit klart nyheten när jag blev inkastad i den där sändningen. Så att den fick ju gå ut där för första gången.
Men har du sovit med ett halvt öga öppet eller har det varit lugnt eller hur har det varit?
Jag tycker ändå det har varit ganska lugnt, men det brann ju till rätt ordentligt i och med att då Västerås bestämde sig för att göra som jag har sagt till dem att de ska göra väldigt länge. Jag vet om det var när du slog näven i bordet förra veckan som gjorde att de slutligen gjorde det.
Ja, men då backade du. Då var ju du orolig för att de skulle behöva kvala.
Ja, exakt. Det var kanske det blev en omvänd effekt där. När jag väl började backa från att jag var rädd att de skulle behöva kvala så tog de tag i grejerna.
Dansk BB, han var rätt rolig här på Twitter. Kan vi slå fast att Svensson firar midsommar med Västerås styrelse? Är det så?
Alltså det kan vara rätt trevligt tror jag att fira typ midsommar på typ någon Mälarö eller något sånt alltså med Västerås ledning. Det låter inte helt dumt faktiskt.
Jag ska säga det för er som inte hängt med. Svensson var ganska tidig och jag sågade honom för att han sa att Västerås, sälj av så mycket ni kan för att lasta pengar på truppen nästa år. Och det var väl det de gjorde där sista timmarna faktiskt, eller dagarna.
Ja, det började väl egentligen med att man sålde Amil Krupic till... Man sålde väl egentligen inte honom, man bara la över honom på Södertälje och kostnadsbesparade egentligen honom för hela nästa säsong och då återstående del för denna. Och sen blev det ju ett race egentligen de sista, jag tror Lopponen gick till Djurgården där på eftermiddagen på sista transferdagen och sen så var det ju Topping och det var Hutchinson och slutligen också Mingoya. Och Mingoya är ju lite känsligt ändå med tanke på att det var en supporterinsamling som gjorde att han just kom det till Västerås också. Så den får jag väl ändå säga att det blev känsligt. Det blev det för de andra också, Hutchinson. Precis kommit tillbaka från skada och skulle in och spela och var väl en av de bättre spelarna, en av de mest uppskattade spelarna hos supportrarna. Så att,
absolut.
Det blev ju lite känsligt ändå.
Men du, hur är det med kosthållningen när det är så mycket jobb?
Jag tycker ändå jag fick in hela kostcirkeln i torsdags. Det blev ingen frukost, sen blev det faktiskt en sallad till lunch, tro det eller ej. Och sen så när jag och Jennifer agerade lite taxi till mig i Sundsvall, vår kollega på Expressen, Jennifer Engström. Så vi svängde in om donken och köpte lite grejer och sen så avslutade jag, det här är viktigt. Adam som också var på matchen i Timrå, han hade köpt med sig en Nutella-semla från Gulf i Härnösand. Så jag klämde hela kostcirkeln med socker, med sallad och med fisk. Oj. Och hela köret också.
För Daniel Sandström har en fråga. Jag hänger inte riktigt med på den här, men jag vill ta upp den här, i alla fall. Johan, förklara gärna storheten i en filet och fish på McDonalds utan tartarsås för de oinitierade.
För det första, alltså vad är det för jäkla namn? Filet och fish, det heter väl McFish? Alltså allting på McDonalds Nej. Är väl Mac-någonting. Det kanske heter så numera. Nej, men jag är faktiskt ingen såsälskare, så jag känner mig väldigt osvensk på den fronten. För varenda svensk känns ju som de älskar majo, beja och allt sånt där.
Utan det ska vara enkelt, det ska vara rejält, så länge det är en gös så är du nöjd.
Ja, lite åt det hållet. Jag tror inte det görs dock i den fiskburgaren som är på McDonalds. Frågan är om det är fisk i den överhuvudtaget.
Men du, har du tömt lagret eller har du någonting kvar i Silluväg för mig och lyssnar den här veckan?
Alltså, nu har vi poddat med varandra typ i 4,5 år. Tror du att jag går in tumhänt i en podd, eller?
Ja, vilket självförtroende. Nu snackar vi.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ja, när transferfönstret hade stängt i torsdags kväll så satte jag mig på tåget ner från Sundsvall till Stockholm. Och tro det eller ej, SJ-tåget var snudd på mitt i prick till Stockholm C, och jag var senare på derbyt mellan AIK och Djurgården, och satan i gatan vilket jäkla tryck det var på Hovet. Alltså, jag har inte upplevt AIK-publiken så bra som de var där. Alltså, frågan är om jag någonsin har upplevt dem så bra på en hockeymatch, allvarligt talat.
2011, semifinalen när jag spelade i Färjestad, det var ett helt sinnessjukt tryck när AIK då hade hemmamatcher. Det var galet. Det är nog bland det läckraste jag har varit med av i stämningsväg. Så jag hör vad du säger. Det var en av de två hemmamatcherna som AIK hade på Hovet, och en var på Globen. Och Hovet, det blir rätt rå, hård, alltså stämning där. Liksom, man liksom, det är nästan tar sig ner på isen.
Ja, jag skulle säga det också, att AIK-publiken är lite råare, lite hårdare än vad Djurgårdsklacken. Men Djurgårdsklacken är ju liksom mer konsekvent grym, och Djurgårdspubliken har ju klart bättre tifo till exempel. Men frågan är om de når upp i de topparna som AIK-publiken faktiskt kom upp i under fredagens derby.
Nej, alltså det är grymt faktiskt. Det är härligt när det sluts upp. Sen är det klart synd att det är ett lag supportar. Men jag fattar det i Hovet. Det finns inte den säkerhetsarrangemanget för att ha det.
Men du, Ingberg Nilsson, han är AIK i grunden. Alltså jag skulle nästan säga som så här, att det här är ju en av toppsakerna som har hänt i hans relativt unga liv än så länge. Och frågan är om det inte blir typ topp tre saker i hans liv. Det är möjligtvis om han gifter sig och skaffar barn, men sen kommer det här ögonblicket komma som nummer tre i hans liv, vad han har upplevt.
När han drog igång klacken där.
Precis.
Ja, kanske. Men du, jag satt och kollade på matchen. Imponerad av AIK, deras styrka, de är ett stort lag. Du kastade på tangenterna. Var du lite såld av den här stämningen och just den här matchen? För du var så här: AIK kan gå upp. Eller nu när det är lite distans till det här, tror du fortsatt det?
Ja, men det gör jag faktiskt. Och vi har fått en fråga även från Fat Croc, där han frågar om AIKs chans att gå upp i SHL. Hur ser det ut, och hur kan de stå emot Brynäs i en eventuell finalserie? Även Hugo AIK har ju frågor om det. Och ärligt talat så tycker jag att AIK, de har hittat någon form av identitet. Man har inte de här trötta spelarna man ändå har haft tidigare, som kanske ser slutet på sin karriär. Även Gynge som är med, jag menar, hur mycket brinner inte han? Och sen har du hittat spelare som Ingberg och Degerstedt. Jag tycker Fitzgerald har fått en nytändning i sin karriär av att flytta ner till AIK. Trock har inte sett så fysisk på hela säsongen, och han kan smälla in baljorna. Musito Bagenda vet vi vad han går för. Och då ska vi ändå bära med oss, i de här matcherna så har ju varken Norin eller Mayoni varit med de senaste sex matcherna.
Men där saknar man Mayoni. Han hade ju stått och slickat och pussat på det här klubbmärket den där matchen. Alltså.
Men jag fick min dos av Mayoni ändå. Och jag fick ju åka tunnelbana med honom efter matchen ju.
Nej, körde han en William Nylander?
Han gjorde det, ja.
Oj, shit. Var du framme och surrade med han, eller tog någon selfie? Eller?
Nej, jag vågade inte riktigt ta en selfie med honom. Men jag tog en liten smygbild på honom och hyllade honom för att han gjorde en Nylander på tunnelbanan.
Du fotade honom lite i smyg då?
Ja, kan man säga. Lite det som är min roll, kan man väl säga.
Tänk vad smidigt det har blivit med, vad heter det? Tänk om, som det var förut, du hade behövt ta upp din stativ, en stor kamera och fota honom. Det hade inte varit så oskyldigt liksom.
Stativ, vilken tid lever du på? men allvarligt talat, AIK, och tittar du deras målvakter. Båda målvakterna är topp i ligan också. Du ska ju trots allt bara möta lag inom ligan när Djurgården ställer Carl Lider som sin målvakt i derby. Då ställer AIK in Norman som stänger igen butiken för andra matchen i följd mot Djurgården. Och han har ju tagit över 60 skott på två derby mot Djurgården.
Och så Bebo är ju, jag tycker att Bebo är en bättre målvakt. Och det säger ju ganska mycket. Det kan ju till och med, om man trattar ner det, till ett slutspel då, bara för att Södertälje var ju deras problem, målvaktssidan. Brynäs, Klara, ja, de har värvat en ny. Vad heter han? Crow?
Crow heter han, va?
Ja, precis. Det vet vi inte. Vi vet inte hur bra han är. Där finns
eller om det blir Rautio, eller om det blir Filip Lindblad, eller om det blir J20-målvakt, eller vad det nu finns i deras roster.
Ja, just det. De har ju registrerat det. Det kan vi återkomma till. Men det finns ett frågetecken. Djurgården finns ett frågetecken kring målvaktssidan. Björklöven, ja. Voutilainen är bra. Svedberg, det ska ju inte vara deras problem. Men av lagen som går in i slutspel så har AIK det bästa, med all respekt för Ignacev där i Mora, som var faktiskt bra första halvan och inte riktigt lika bra andra halvan.
Nej, och AIK har dessutom... Anton Blomqvist har ju fått jobba på under ett par säsonger. Jag tycker man har bra synk i alla kedjor. Man har hittat rollerna till alla spelare också. En sån som Rudslet som är med i JVM, han har sin roll. Oskar Magnusson går in och kör. Anton Olsson kommer in från Skellefteå som vet exakt vad som kan förväntas under Anton Blomqvist. De känner varandra utan och innan. Så jag tycker AIK har skaffat sig ett bra slagläge. Sen så är ju slutspel någonting annat än seriespel också, men jag tycker ändå AIK ser slutspelsklara ut på något sätt.
För det här var ju det derbyt som var mest slutspelskaraktär i alla fall. Jag har ju suttit och sett alla fyra matcher hemma i tv-soffan, men min känsla efter första perioden att det här, domarna släppte upp det till en högre nivå än tidigare. Det var lite på gränsen ibland, över den också, men det var slutspelskaraktär på matchen.
Ja, och Robin H, som jag antar håller på Djurgården, han skriver så här: finns det olika bedömningar för olika tjuvnyp? Greve på AIK i tredje matchen och AIK på Kryger i den fjärde matchen. Då ska vi säga det att Hampus Falk hade ju en interference på Marcus Kryger. Mm. Ja, den tar väl ändå mot huvudet, men jag vet inte om den första kontakten är där. Uppfattar du situationen?
Alltså så här... Det är väldigt lätt att vrida och vända på det. Vad hade hänt om det hade varit Albin Greve? Det är en sak. Ska man skydda stjärnorna? Det är en annan sak. I det här fallet, så han får ju, den tar ju rakt i plytet på Kryger. Och jag, ingen aning vad det för status på honom. Men om han skulle fått en hjärnskakning, hade inte förvånat mig för 5 öre. Jag tycker inte vi skyddar de bästa spelarna. Jag tycker att det är ett solklart matchstraff. Det är ingenting att diskutera i det här fallet. Han lurar Falk.
Ja, pucken spelas undan ett par sekunder till, eller två sekunder innan kanske. Ja,
och han lurar Falk, och Falk kanske initialt tror att han har pucken. Han blev grundlurad, trycker upp en handske rakt i plytet på Kryger. Det är ju, för mig är det en solklar femma. Sen domarna uppfattade inte den och kunde inte kolla på video. Jag har ingen aning vad domarna i efterhand kände kring den situationen, men den blev ju inte anmäld, vilket, ja... Jag har ju tyckt att det är för mycket anmälningar, och med det sagt så kanske jag tycker då behöver det inte nödvändigtvis bli anmält, men ett matchstraff i den matchen, ja, utan tvekan.
Det kanske hade kunnat förändra också. Sen tycker jag att AIKs box blev jäkligt bra i matchen också.
Ja, alltså det blir rent spekulativt. Jag bara tänker så här att vad gör vi för att skydda de bästa spelarna? Jag skrev en krönika tidigare liksom under förra veckan där att vi inte gynnar de bästa spelarna sett till spelförstörande moment. Och det vet jag att många poddlyssnare har ställt frågor på också. Den tanken väcktes lite där. Och när jag satt och kommenterade Örebro mot Modo i tisdag så bara kände jag att det är så mycket interferens att boxa bort i spelet. Och det är också spelförstörande moment som inte gynnar de bästa spelarna.
Du, Honka var ju riktigt irriterad efter matchen. Tror du det liksom har gått och grubblat hos honom? Han var ju rätt irriterad också efter matchen uppe i Umeå, vill jag minnas, när de blev, om man får säga det, bortdömda där också, och det missade, så de fick väl någon utvisning också. Tror du det har liksom bubblat inom Holmqvist ett bra tag här?
Nej.
Och så blev det droppen?
Nej, vet du vad jag tror? Jag tror att Holmqvist stod vid sidan av i fjol när Djurgården gjorde bort sig, tycker jag. När Garpenlöv och KG Stoppel fokuserade på allt annat än hockey där ett tag, bara fokuserade på domarna. Jag tycker att Mikael Holmqvist för sig jävligt bra i media. Säger rätt saker, han är sur i rätt läge, men svarar ändå, analyserade på frågor, han svarar. Man ser hur mycket Djurgården betyder för honom. Men han är ändå en analyserande och inte otrevlig eller dryg på något sätt. Hänger ut domare eller någonting. Jag tycker han gör det bra. Jag vill verkligen tro att de lärde sig någonting. För jag var inne på det redan i fjol. Att stora, mäktiga, fina Djurgården ska inte bete sig så småaktigt och försöka vinna fördelar genom att säga saker om domare eller ditten datten. Som det var i slutspelet i fjol. Och det tror jag Honken, det kommer nog inte han göra.
Jag kan bekräfta det där också, att jag tycker att han för sig jäkligt bra gentemot media, för han gick runt och var så vansinnigt förbannad i korridorerna. Han hade ju något mot Erik Ryman, sportchefen i Hockeyallsvenskan. Sen tog han in mig och Mattias Ek från Hockey News bakom stängda dörrar och höll någon form av, kallar han det själv, en VIP-presskonferens. Och där svarade han jättebra på grejen. Jag trodde bara att han skulle vara skitsur, men han gjorde det jäkligt bra. Så jag kan verkligen bekräfta den bilden av Holmqvist.
Ja, det är olika vecka till vecka vilket som är laget att slå i Hockeyallsvenskan. Men det är klart att vi har pratat om Brynäs väldigt, väldigt mycket. Men Jordy Ben Fan Club, min fråga. Jag älskar det där, Jordy Ben Fan Club. Hur snabbt Brynäs supportrar faktiskt har tagit honom till sitt hjärta. Har ni hört något om varför inte Brynäs offentliggör Kopackars förlängning? Hade varit ett ypperligt tillfälle på deadline day och gett fansen något då man ändå inte värvade?
Ja, alltså bra fråga. Jag styr väl inte Brynäs kommunikation, men man är ju överens om, sen vet inte jag om det avtalet sitter på en signatur eller hur det är, men Kopacka har ju bestämt sig för att fortsätta i Brynäs och skriver då på ett liknande kontrakt som Victor Nilsson och de här spelarna som har avtal med sina respektive allsvenska klubbar, och sen så finns det ju alltid en möjlighet för de spelarna att bryta det. Så att jag lägger väl inte så stor vikt i att de inte har offentliggjort, utan de kommer väl hitta ett bra läge. Jag slog fast att Brynäs skulle vinna serien och det står jag fortfarande fast vid, även om jag har fått en del jinx-skit såklart. Ja, men nu är det ju inga problem, det är klart de vinner serien. Men det kan ju bli ett ypperligt läge till exempel under åttondelsfinalerna eller något sånt, att man offentliggör lite sådana typer av saker då.
Vi har ju ett kval nedåt i Hockeyallsvenskan också, och där Östersund, de var ju aktiva på deadline day så tillvida att de registrerade en tredje målvakt i Timrås, Tim Juel. Tittar vi på SHL förra säsongen så var det Emil Larmi och Tim Juel. De var andra halvans bästa målvakt i fjol när Tim Juel var i Oskarshamn. Är det fair? Ska de ens kunna göra en sån grej i Östersund och signa upp en toppmålvakt? Allvarligt.
Ja, det är intressant att du säger det, för Johan Hemlin som är sportchef i SHL, han har ju givit sportcheferna ute i SHL en heads up om att det är inte okej att signa första målvakter på dubbelregistreringar. Om vi leker med tanken att Niklas Persson som är sportchef i AIK nu har en historik i Linköping, då kan inte Linköping dubbelregga Högberg. Jo, kan de, men SHL tillåter inte att man ska göra det, men förbundets system tillåter det. Men första målvakter ska inte dubbelregistreras. Nu är ju Tim Juel inte första målvakt i Timrå.
Men han är
likväl en etablerad målvakt. Han är 29 år gammal. Det är inte det systemet är till för. Utan systemet är till för att...
Karl Lidö är en ung, ska kunna gå till Djurgården. Eller Myrenberg, en ung keeper från Linköping.
Exakt. Eller att Dickov i HV, som, ja, nu är han väl första målvakt kanske ändå. Men alltså, typ om Filip Larsson inte hade varit så förbannat bra i Leksand till exempel, så hade ju han kunnat vara en dubbelregistrering. Eller vad det nu kan tänkas vara. En ung målvakt är det ju tänkt att vara, så att säga.
Ja, jag tycker det där är ju jätte... Alltså det är ju Östersund en så här gigantisk fördel.
Men jag ska väl säga det också, att jag pratade med Kimmo Kappanen om det och frågade, kommer det här verkligen att hända? Och då sa han, det gäller bara om vi har spelat klart. Och Timrå kommer ju förmodligen spela åttondelsfinal eller kanske kvartsfinal direkt. Och då hinner ju det allsvenska kvalet ändå spelas, så att...
Ja, absolut. Jag bara noterade samma sak som Brynäs registrerade David Rautio liksom. Jag menar, David Rautio är 38 bast liksom.
Mm.
Alltså jag tycker det är löjets skimmer. Man strikta upp det där ordentligt och gör det seriöst. Jag tycker det blir oseriöst.
Men hade inte du en idé förra säsongen om att man bara skulle kunna låna
underifrån,
alltså uppåtgående eller system, så att allsvenska målvakter får reggas på SHL och Division 1-målvakter får reggas på Hockeyallsvenska, så det inte blir som man kommer från en överliggande serie.
Exakt. Och ska Huddinge ha en keeper, för de kolla vad Tumba har i Division 2. Det är väl inget svårare än så. Om man nu ska dubbelregistrera keeprar. Så att, och jag förstår att man måste göra det, för att man går inte in i ett slutspel med två. Du måste ha en tre redo. Men det är
inte detta ett nytt fenomen? Jag menar, förr var det väl... Då fick du väl ställa din junior-keeper, punkt slut.
Ja, men det var ju som mest liksom... där något slutspel när, om det var Nilstorp som blev skadad i Växjö, och var det Marcus Svensson som blev skadad i Skellefteå, och det var Hanse som stod, och det var Sten som stod i Växjö till exempel. Det vart väldigt liksom tydligt där hur bräckligt det var när man bara liksom gick in med 2 plus en juniorkeeper.
Ja, jag kanske det då. HV71 är ju ett ständigt återkommande ämne i denna podd. Det är en klubb som berör, och du var i Jönköping i lördags och kollade hockey när de mötte Skellefteå, och HV kommer från en vecka där man tog bara 3 poäng på 3 matcher. Färjestad borta, Luleå hemma och Skellefteå hemma. Ganska tufft schema, men
absolut.
Men utfallet behöver bli bättre för att man ska ta sig någonstans.
Och speciellt när Modo tar 9 av 9 pinnar, det är de man liksom jagar. Så att nej, det är tufft. Jag var ju, som du nämnde, så var jag i Jönköping. Och ja, du vet ju hur när man jobbar som media då, så har man ju en bricka för att komma in i arenan då. Och den brickan ska ju, det ska ju hänga klart och tydligt runt halsen och ska vara synlig. Så jag kommer till de här vakterna då så, hej, hur läget? Surrar de så här. Trevligt att ha det här. Liksom, ska ni kommentera, jag och Lena Sundqvist då. Så har jag inte brickan synlig, men de vet ju vem jag är. Och så ska de då liksom börja tjafsa. De frågar om brickan och jag tänker så här, men ni vet ju vem jag är, tänker jag. Men det blir lite töntigt av mig att tänka så. Så jag får då rota fram den här brickan i min dataväska och så slänger upp den runt halsen. Inga problem, så tänkte jag. Så gick jag in där och sa till Lena, men herregud, bara liksom, vad töntigt det är i Jönköping. Så går vi förbi gästernas omklädningsrum där de är i Jönköping. Och vem ligger på knä och dammsuger ett av omklädningsrummen?
Är det vår vän, vaktmästaren, som jobbar i Jönköping?
Ja, Stefan Örnskog, tröjan i taket i Husqvarna Garden, ligger och dammsuger. Och jag går och tänker att jag är för bra för en jävla bricka runt halsen. Stefan Örnskog fick mig att bli ödmjuk. Vem tror jag att jag är när kungarnas kung ligger på knä och dammsuger ett onkelsrum?
Men alltså, det är ju samma sak. Jag har nu dragit det här tidigare också. Det var ju när någon skulle upp i taket i Jönköping också. Så Örnskog, han jobbar ju som vaktmästare i arenan där han sa, ja, men alltså, jag kan ju inte vara på isen i kostym, då får jag komma ut i arbetskläder. Jag jobbar ju den kvällen.
Ja, han är helt underbar alltså. Jag var tvungen att skaka tass med honom där och så. Han ska hyllas, och det gjordes ju också gånger 2. Det var ju Mattias Tedenby hyllades ju för sin match nummer 500 över 71, och väldigt fin och känslosam hyllning för Sané Hakala.
Hur var det att uppleva? För man fick ju gåshud när man såg bilderna och hela publiken reste sig upp för hennes skull och sådär. Och det är ju väldigt tragiskt det som har hänt, att hon under en målchans åker rakt in i en målbur och är
förlamad.
Alltså snudd på nära och stryka med också. Och så klarar hon sig, så sitter hon nu i rullstol efter det för att avsluta sin hockeykarriär. Och det är ju en väldigt bra spelare också som får avsluta sin hockeykarriär.
Ja, nej, vet du, vi sitter på kommentarsposition, jag och Lena då, som kommenterar matchen, och det kommer in, och vi vet ju att det ska vara en hyllning och att matchen kommer bli lite förskjuten, så vi har liksom vårat körschema hur vi ska tänka och så, men vi båda blir nog liksom, benen bara glider undan från mig och Lena, blir väldigt tagna. Jag tittar mot Lena, jag ser att hon torkar liksom ögonen, och jag också. Det var så känslosamt, för det blir så nära på något sätt när det sker inom hockey. Och det hemska som har hänt, och samtidigt hur fint man tänker hockeyvärlden sluter upp bakom.
Jo, men alltså, kolla, hela hockeyfamiljen har samlat in alla pengarna och så här också till hennes.
Och alla ställer sig upp där i Husqvarna Garden. Det var jävligt fint faktiskt, och välförtjänt fin hyllning för Sani.
Ja, det får man verkligen säga. Det är svårt att komma vidare och börja prata hockey, ja, när man pratar sånt här. Liksom. Och så ska vi gå raka vägen på HVs förluster på det här. Liksom. Alltså, det är tufft.
Det vart lite heaven or hell där. Liksom. Om du så precis hyllning till Sani. Och sen jättefin video då för Mattias Tedenby som gör sin 500 match i HV71 och visar hans SM-guld. Och när han kom upp som galleprydd junior där och liksom snurrar runt och hade läckra grejer. Och den profilen han ändå är, så blir det liksom sorg, kärlek. Och så blir det kärlek, hyllning. Liksom, någonstans en brytpunkt där. Och det var fint på något sätt, men ett märkligt känslospel.
Ja, men oavsett om Sanni Hakala nu när hon inte kan spela hockey så älskar hon ju förmodligen fortfarande sporten och njuter av att kolla på hockey i alla fall. Och HV71 spelar ju mot Skellefteå och spelar väl ändå bra som jag förstod det på rapporterna men fick inte in pucken.
Alltså,
ja, nu tolkar jag in Lindbom lite grann också efter matchen.
Ja, men Lindbom var ju, han är ju lite där Martin Filander i Oskarshamn. Martin Filander var ju väldigt egentligen positiv efter förlusten mot Frölunda. Jag tycker att vi är på rätt väg. Och det är det, du måste nog vara där. Och Challe Berglund var egentligen likadan efter förlusten mot Växjö, storförlusten hemma. Att du kan inte liksom bryta ner hela tiden utan du måste bygga och samla upp en energi. Och jag tror att Johan Lindbom var hamnade också. För vi ska veta att han har varit väldigt kritisk mot laget och flera gånger gått ut och sågat. Han var väldigt positiv efter första perioden. Där jag tyckte att det var väl inte speciellt bra av HV71. Okej, det pressade läget man är i, då kommer man ut till andra. Och det ska jag väl nog vilja säga är en av HVs absolut bästa perioder den här säsongen. Och när man sitter och kommenterar där, när man går till pressrummet så sitter ett gäng så gamla HV-legendarer runt ett bord där. Då brukar jag alltid fråga, ni som ser, vad säger ni? Det här är nog bland det bästa vi har gjort i år. Så andra perioden var bra, men man får inte utdelning.
Ja, man fick väl 1-0 i den perioden, va?
Ja, hade man det eller... Ja,
jo, Cirkans gjorde väl 0-2 exakt. I första, va?
Ja, första de hade 0-2 så gjorde Fiske Mölgaard ett fint avslut i andra perioden. Det stämmer. Men i tredje perioden så är liksom... Då är Skellefteå bra och kontrollerar hela tillställningen. Det är egentligen alldeles speciellt nära att de kommer i kapp då. Så att det blir ju en tung förlust igen. Och läget... De tar sig liksom inte ovanför det där strecket. Det är sjukt tufft för dem.
Ja, alltså de gick ju in i veckan med var 5 poäng efter, eller de var väl lite färre poäng bakom Modo. Nu har Modo dragit ifrån under veckan, men de har ju 5 poäng upp till både Rögle och Malmö när en ny vecka börjar. Men det är ju 3 matcher färre att gå på, så det blir ju ändå tuffare läge.
Ja, men alltså, nu har ju HV71 fördelen för dem nu då. Man har Frölunda och Timrå. Frölunda är ju stekheta, 8 raka segrar. Timrå nästa match, de kommer förmodligen komma att stänga ner ganska kraftigt efter krossen mot Modo i lördags. Men de 2 matcherna hemma blir ju sjukt viktiga för dem. 6 poäng där, samtidigt som Modo går in i väldigt tuff vecka också mot topplag. Så att man har ju möjlighet att äta ikapp poängavståndet, men treorna måste trilla in, för det gör de inte på bortaplan.
Ja, och Malmö och Rögle möts ju också på lördag, så något av de lagen kommer ju att förlora på lördag också.
Nej, det är ju jättefestligt för oss som är vid sidan om, så är det ju sjukt häftigt. Men vi tar en fråga från Ludvig Magnusson som undrar vem HV bör prioritera att behålla, Kaski eller Nardella, om de håller sig kvar, det vill säga.
Ja, alltså Nardella blev väl, han blev ju hyllad för den som lyfte Jesper Pettersson i Djurgården, vill jag minnas, när han var där. Och jag tycker ju att Nardellas hantering med pucken, alltså han är nog HVs bästa back skulle jag säga. Jag tycker faktiskt att han är bra alltså.
Han är stundtals lite blöt sådär. Jag tycker dock att han har blivit bättre. Han hade en period, en räcka med 10-15 matcher då han liksom var väldigt svag skulle jag säga. Kostade HV en del baklängesmål. Jag tycker dock att det är konstigt att man inte har Nardella i den första PP-uppställningen. Där har man valt att slänga in Kaski. Jag förstår hur man tänker att man vill ha Kaskis högerfattade fattning mot Pettersson, en enklare passning för att utnyttja det Petterssons fina skott. Jag tycker dock att Nardellas rörlighet borde gifta sig bättre i en första uppställning. Så att, ja, jag hade behållit Nardella före Kaski.
Jag tar en fråga från Luke the Duke också. Har HV bränt sina broar med sina egna legendarer? Stillman lär ju inte komma tillbaka. Gustafsson och Davidsson känns inte heller som någon kommer att göra mer i klubben efter denna säsong. Har det skurit sig så här mycket i någon annan klubb?
Nej, men det där, så där är ju alla klubbar. Alltså, klubblegendarer som kanske inte får de rollerna. Eller, jag menar, det skar sig med Martin Törnberg där också. När inte han fick förlängt och var kvar och hit och dit.
Alltså om du tittar, Envall gjorde ju inte det bästa jobbet tycker folk som sportchef. Men han har sin tröja i taket. Skuggan är inte särskilt uppskattad i Luleå. Nej. Av supportrarna just nu. Så att det är ju inte lätt att göra ett bra avtryck i båda rollerna så att säga.
Det är bara en som har klarat av det.
Jörgen Jönsson eller?
Nej, Stefan Örnskog.
Ja.
Ja, från en hockeyarbetare till en hockeyarbetare liksom. Så att han har klarat.
Han har verkligen rätt. Ja, men du, Christer Svensson skriver ju också så här: slå gärna fast att HV får kvala. Det känns som det är sista chansen att undvika det.
Ja, vi ska inte slå fast.
Så pessimistisk är ju inte jag i alla fall.
Nej, men det var ju en tuff, och man ska ju ändå säga när man möter Skellefteå, det är ju sanslöst hur bra de är. Offensiven, den snurrar ju på, men defensiven, alltså det är inte lätt att komma in på Skellefteå. Hur sätter de håller bort, sen hur man kontrollerar pucken, hur man liksom mittzon. Det är ett så jäkla komplett lag, Skellefteå. Och det fanns ju i början av säsongen så var det så här, jag tippade kanske Skellefteå 3 eller någonting i tabellen inför säsongen. Och när man har gått en 7, 8, 10 matcher där de inte gjorde mål och offensivt, så nej, jag sprang bort mig i mitt tips på Skellefteå. Det här blir mellansäsong. Ingen Jocke Lindström, Oskar Möller borta. Det här kommer inte gå. Men man är där i toppen. Man är topp 3
ändå. Men vet vad nyckeln är i Skellefteå? Det är att de alltid har bra centra.
Harald Lyckne centrallinje, tänker du?
Ja, nu blir Harald säkert alldeles varm i hjärtat när han lyssnar på detta. Men det är ju det som är tricket i Skellefteå, att de alltid har bra centra.
Ja, och sen har du ju tryggheten. Du har ju tryggheten med Jonathan Pudas. Ja, men han spelar 28 minuter mot Linköping. Han spelar en 23-någonting, tror jag det var, mot HV71. Du har ju de trygga minuterna här på isen. Du har... ja, hur duktig är inte Forsfjällbacken liksom, utan att få stora rubriker. Avi Lundberg vet vi sedan länge.
Måns Forsfjäll heter backen. Är han den nya Arvid Lundberg som liksom kan gnugga på där i 10-12 år?
Ja, han ska bara en tur till Växjö och vinna med guld.
En eller två eller tre eller vad det nu har blivit för Arvid.
Ja, och sen komma tillbaka till Skellefteå. Nej, skämt sida. Han är ju jättetrygg och så. Sen ska man inte underskatta liksom betydelsen för honom att luta sig mot Pudas. Så att Pudas sätter sällan någon i problem. Han satte dock en jäkla skitpassning till Seb Forsfjäll i första perioden mot HV71, där Seb Forsfjäll blev överkörd, tror det var, av Viktor Sjöholm. Och jag bara så här, var det Pudas som la den passningen? Då förstår man att de sällan lägger sådana passningar.
Men undrar om Pudas kanske tycker någonting om den smällen i efterhand på Twitter, för det verkar ju som att Claes Östman har...
ja, det är underbart.
Han hade en fin peak mot Jonathan Pudas.
Vad säger ni om matchen?
Ska vi låta Pudas ta det på Twitter, eller ska vi säga något?
Ja, han är nog faktiskt skönaste tränaren, Claes Östman, ändå. För storyn bakom det här, det var ju att Lance Boma fick ju en avstängning när lagen mötte senast uppe i Skellefteå och körde över, var det Frans Hara bakom mål, tror jag det var. Det var ju...
Nej, det var Barkemo där, ja.
Barkemo. Och då Joel Lundqvist satt i studion och tyckte att det här var det här är ju inget matchstraff och så. Då gick Jonathan Pudas ut på Twitter på kvällen och twittrade att det här, hur
det var
kan
inte på kvällen, det var klockan 10:01 på natten.
Ja, det var på natten. Ja, precis, det var på natten. Han körde en sån. Ja. Men och twittrade att hur kan man inte tycka att det här är matchstraff. Så då var Claes Östman snabb med att hugga in på den på presskonferens. Och så där måste jag älska.
Ja, alltså, absolut. Alltså, han är grym på det, Östman.
Men på tal om det här med sociala medier, såg du Linus Omark var ute på Twitter också efter matchen mot just Linköping i lördags och kommenterade att Luleå supportras, alltså det var väl generellt att om man inga quitters och vi kommer komma...
Vad är en quitter egentligen då?
Det är en sån som slutar, ger upp. En quitter är en sån som slutar.
Så man skulle kunna säga att jag är en quitter på Västerås?
Ja, jag hade en uttalande, eller jag hade liksom en, när vi vann med Färjestad 2011, någonting som vi byggde vidare på. Det var lite taget från Nordamerika, så mycket hockeytermer är inspirerade. Att, winners never quit, quitters never win.
Okej. Okay.
Mm. Var det fint? Du är nästan lite rörd, va?
Mycket fint.
Nej, men alltså det säger ganska mycket de orden liksom, att, och det var, tror jag, det han syftade på liksom, Omark, att de har ju fått mycket kritik, Luleå, så att, och jag noterar att vi har fått en del frågor om det här också. Vad tycker du som gammal supporter om att en spelare, det fanns ju kanske inte när du var supporter, men att spelare går ut och twittrar om såna här saker?
Alltså jag tycker ju att det är väl ändå lite uppfriskande att han visar att de tror på det, och de får säkert en hel del skit. Och det var ju generellt som han gjorde det i Omark. Det har jag egentligen inga problem att han gör. Däremot så tyckte jag väl kanske svaren hade en tendens att bli lite raljanta gentemot supportrar, där han svarade någon att ja, men då kan ju du gå in och ställa dig i PP. Alltså lite sådana saker. Det blir ju bara lite onödigt. Men jag har väl egentligen inga problem i sig att han är ute och svingar om det första han gjorde i alla fall.
Jag har rubriken framför mig. Jag ser rubriken framför mig. Mm. Jag noterade där under söndagen att kontot var pausat eller borttaget. Ser du rubriken framför dig? Luleå Hockey stoppar storstjärnan.
Luleå tystar ner storstjärnan är väl bättre?
Ja, precis. Du är bättre på rubriker.
Ja, man kan tro att jag är redaktör och sätter rubriken, men det är jag inte. Nej, men den hade nog sålt in bra faktiskt.
Ligger någonting i det, tror du? För jag vet, när jag spelade så var klubben, då var ju Twitter och sånt, sociala medier, väldigt nytt. Och då ombeddes vi bland annat när det var slutspel att lägga undan sociala medier och inte twittra. Och var väldigt, liksom, vi hade då med Jürgen Kalitski som han hette, som var mediaansvarig i Färjestad. Lite sån här genomgång hur sociala medier funkar och sådana saker. Vad man skulle lägga ut och inte lägga ut.
Har du lyssnat på det någonsin med tanke på hur du har hanterat sociala medier efter det, eller?
Jag sköter väl ganska bra, eller? Jag har väl ett filter både två och tre gånger, tänker jag, på mina sociala medier.
Ja, ibland har du väl det.
Ja, ibland skulle man vilja gå full out. Och
ibland kan man ju uppfatta som man är riktigt irriterad.
Jag vet.
Det är mer att man kan bli, men sluta hålla på liksom. Det är väl mer det liksom. Men man kan ju uppfatta som att man blir väldigt stött och väldigt kränkt och sådär. Men i själva verket så tar i alla fall jag det mesta som sägs där inne med en ganska stor klackspark.
Men den stora snackisen, i alla fall den här helgen, har ju varit Theodor Niederbach och hans tackling på Axel Rindell. Har du hunnit se den? Uppfattar du? Bryr du ens om den?
Ja, jag såg den som hastigast. Men jag tycker inte tv-bilderna är jättebra på den. Jag hade ju velat se den. Alltså, det är konstigt för det finns så förbannat mycket kameror i taket på alla håll och kanter och sådär. Men den går, alltså på TV4 så är det väl bara bakom mål och så huvudkameran egentligen som upptar den bäst. Och Rindell sätter sig i en riktig skitsituation. Nu vet jag inte hur mycket man lägger in i det, men uppenbarligen lägger man inte in någonting i det.
Nej, men alltså, folk är ju jätteförvånade att Niederbach blir anmäld och avstängd. Går man tillbaka till Johan Ivarssons tackling mot Timrå och Oliver Johansson tidigare under säsongen, så är det såklart att med det, att de anmälde den och gav honom 3 matcher, så är det såklart att man måste anmäla Niederbach. Jag trycker på det som jag sagt flera gånger tidigare. Jag tycker att det är för mycket anmälningar och för långa avstängningar. För att det är så lite tacklingar som det ändå är, så har vi sjukt många anmälningar och avstängningar.
Ja, vad skulle den här föranleda om du hade fått ta beslutet helt på egen hand? Vad är det, hade varit det rätta?
Jag hade nog kunnat leva med en femma i matchen där och då. Alltså liksom utan problem. Jag har suttit och gått igenom den under söndagen och bara liksom så här, jag måste se den ordentligt. Så jag laddade hem hela den matchen och för att kolla och granska situationen. Bara så här, okej, vad är det som händer? Det som är att när man ser, Niederbach går ju inte efter att tackla honom överhuvudtaget. Han har ju åkriktningen liksom mot sidan. Och sen, han viker inte ens in, utan sen så tacklar honom. Initiala, om jag skulle fråga Niederbach, så är inte han ute efter att ens tackla honom. Det är nästan som att han går på höger sida om honom. Och sen blir det nästan mer en kollision än en faktisk tackling. Så jag är förvånad att det blir ändå 4 matchers avstängning. Jag tänker inte rasa, jag bara less på skiten liksom. Men jag tycker att det är ett väldigt hårt straff. Och Rindell sätter sig dessutom i en dålig sits också. Vi måste prata om det, även om han utgår skadad och Timrå har kolossala problem på sin backsida.
Ja, alltså, men alltså det som jag reflekterade mest över var ju det som hände precis innan. För det var ju vackert att se det som Sampo Ranta när han förbereder sig på en tackling. Alltså det är precis i sekvensen innan. Har du sett det också?
Hur absolut.
Väl han sträcker upp kroppen för att ta emot tacklingen i bröstet.
Mm, och gör han inte det så är Didrik Strömberg som sitter på en femma liksom, och en 3 matchers avstängning när han kliver upp där. Det är ju så små marginaler och det blir ju verkligen så märkbart. Och här blir det också så här, Timrå och Mod och vi och dem. Så. Men strunt i det. Strunt i vem som gör vad. Bara liksom titta på Sampo Ranta, det han gör. Och hur han då, som du säger, lyfter kroppen, inga problem, för att det sen blir de konsekvenserna som det blir för Rindell.
Viktor Söderlind är ju en av flera som har skrivit och vill att vi plockar upp det här. Han skriver så här: det som kanske är än viktigare, vad anser ni om att anmälan till disciplinnämnden där de helt ändrar beskrivningen av händelsen till en ren lögn? De skriver så här: Pucken har kommit in i Timras försvarszon där Rindell har pucken och ska spela den vidare. Han tappar dock kontrollen på pucken när Niederbach kommer med hög fart, förflyttar tyngdkraften åt vänster och driver upp axeln och träffar med kraft i huvudet på Rindell.
Ja, alltså som du är inne på, jag hade behövt lite bättre kameror för att kunna säkerställa alla de här sakerna. Men jag tycker inte
det är
att
väl Modo som sitter egentligen på de kamerorna om man tittar. Det finns väl andra kameror än tv-kamerorna. Spideo-kamerorna finns ju alla SHL-arenor. Ja. Men det kanske ligger i deras intresse att inte visa de bilderna, tänker jag.
Precis. Jag har ingen aning om de har dem igång, men jag har sett tidigare i samband med avstängningar eller anmälningar att de har använt sig av de här Spideo-kamerorna som klubbarna själva har för att nyttja på träning, på juniorlag, på A-lag till exempel. Och det är mycket möjligt att det inte hade gynnat deras case om man hade sett från en annan vinkel, men det blir rent spekulativt från min sida.
Ja, men vi tar lite hockey istället. Tobias Nilsson har en väldigt intressant notering när det gäller just Modo och under de åren som Karlin har varit där. Nu är det tredje säsongen som Karlin har en formsvacka runt jul och efter nyår och senare är bäst när det gäller. Tankar och funderingar, kommer Modo att klara sig?
Tankar, funderingar, jag tycker det går liksom inte ens att jämföra svackan i år mot tidigare år. För att tidigare år har kanske varit en svacka, eller framförallt i fjol, för att man var kanske åkte på en grilla för att man var jävligt bra och överlägsna. Och fick liksom lite slentrian i vardagen. Kanske också tränade på ett annat sätt för att förbereda sig för en lång säsong. I år har det varit mer för att man har varit dåliga stundtals liksom, och inkompetenta i sitt spel. Men det man har gjort nu den här veckan, jag kommenterade dem som jag nämnde tidigare mot Örebro, väldigt fokus på defensiven, hur man ska hålla dem på utsidan, enkelheten i spelet. Det är inte fult att slå en sarg ut. Så har det nästan varit tidigare med Modo. Och har man också pratat om, alla pratar om defensiven, men de har pratat om sin offensiv. Hur ska vi kunna komma in på mål? För det är lätt att glömma bort den delen när alla bara tjatar om den defensiven och faktiskt trycka på det man i grunden är bra på.
Lasse Lehtinen har ju också varit väldigt, väldigt bra. Var det 40 plus skott han plockade mot Örebro? Han släppte visserligen in ett i slutminuten.
Ja, och bra mot Oskarshamn och jättebra mot Timrå. Första perioden i Timrå bättre. Om man liksom tittar chansmässigt ska nästan Timrå leda den första perioden. Och då går de in i ledningen med 2-0 eller 1-0 efter första Timrå. Där så kan det vara en helt annan historia. Nu går ju Modo ut och fullständigt krossar, kör över Timrå och vinner med 7-1. Och tittar man på de sista två perioderna så är det egentligen inte orättvist på något sätt resultatet.
Nu är de 8 poäng före HV och jag räknar ihop lite om man går efter det gyllene poängen 62 som jag ändå har någonstans satt upp för att det behöver man förklara sig mot. De har 56 just nu. De behöver snitta 0,67 under de sista 9 grundseriematcherna medan HV behöver upp över 1,5 för att nå det. Nu möts de i Jönköping, jag tror det är den 29 februari. Och jag skulle säga att ta Modo poäng i den matchen så tror jag faktiskt att de löser det där. Att den kommer bli någon form av nyckel definitivt om de inte löser det själva på annat sätt. Nu har de ju tufft schema som du var inne på tidigare också.
Ja, det har de. Men det som är den stora utmaningen som jag har känt med Modo, att de har varit svårt att hålla sig på marken, på jorden. Det var i början av säsongen, det gick lite bra. Så har de själva sagt i efterhand att de trodde kanske att de var bättre än vad det var och så. Och det är ju deras stora utmaning nu. Och då kanske det blir bra att man möter de här topplagen för att liksom så här, okej, vi kan inte tumma på någonting här och nu. Utan det måste vara lika noggrant för att ta de här poängen. Och ska man se det nu, fan, de har ju chans att ta sig till topp 10. Det är ju helt otroligt ju.
Ja, det är ju ingenting. Och jag tror inte de pratar ens om topp 10.
Nej,
jag tror de pratar verkligen bara. Vi ska fortfarande ha två lag bakom oss. Sen är allt annat en bonus.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja, nu kommer vi förbi lite grann med HV, för jag hade ju en liten nyhet också vad gäller HV71. De har ju varit på jakt efter en scout, en analytiker som kan komma in i föreningen, och man har ju faktiskt hittat den personen nu som jag förstår det. Och det blir ju en person som kommer följa med Anton Blomqvist ner till Jönköping i form av Niklas Pettersson som är analytiker i AIK idag. Kallas väl Bobba, kallas han väl för, tror jag.
Ja, är det han? Är det han som är analytiker där i AIK?
Ja, han... Okay. Eller videocoach. Ja, de kallar väl det något sånt. Men man får väl göra det mesta när du har den rollen i AIK Hockey. Och vad jag förstår så är han den som HV har rekryterat som scout och slash analytiker.
Det är väl en del som har jag varit inne på ganska länge kanske, som finns förbättringspotential i HV71, och stärka den delen just med det här med det som är statistik och scouting och den typen av saker. Så att det är väl positivt. Men du flaggade ju lite för det här i början av avsnittet att du hade något att avslöja. Var det den här eller har du något mer att bjuda på?
Ja, jag har faktiskt en grej till. Jag har bara gått och väntat annars på att du ska håna mig för Oskar Lavner att han nu är klar för Linköping till nästa säsong. Den har jag bara gått och väntat på att du ska lyfta upp alltså.
Nej, men för jag var ju också lite sådär att det där har de ju sålt in så, men du gick ju väldigt hårt åt för några avsnitt sen att det här minsann, det var, ja, vi kan lyssna på det lätt.
Alltså det där luktar ju plantering så det bara sjunger om det från Lavnor-stallet att han ska vara ute. Han är ju säkert intresserad av honom, men jag kan ju inte se någonting som tyder på att Lavnor ska göra annat än att spela vidare i Färjestad. Han har ju ändå hittat någonstans i Färjestad och jag tror de är villiga att satsa på honom inför framtiden. Så jag tror ju bara det kommer att bandas upp om han blir klar för Linköping. Men jag säger så här, det är nonsens att han kommer att spela i Linköping.
Nu går man nästan och hoppas på att han signar 3 år med Linköping så man kan få slänga där i fejan på det.
Jag hoppas att det är jag själv som får breaka nyheten i så fall.
Ja, det är sant.
Ja, alltså jag hoppades ju på att det var jag själv som skulle avslöja den om det nu var så. Och vi var ju faktiskt ärligt talat på gång att göra det redan förra veckan. Men då var jag typ 98% säker på att uppgifterna stämde. Så jag vågade faktiskt inte göra det.
Du hade den redan på gång förra veckan.
Så är det ju. Nu tog ju Johan Ekberg, väldigt skicklig journalist på Värmlands Folkblad, nyheten istället. Så vi på Expressen fick ju inte skriva den. Men vi fick ju skriva en liten detalj senare i sillirummet att vad han har för lön och så vidare. Så det kan ni ju läsa på Expressen, ni som har tillgång till premium. Men... ja, jag får väl bara lägga mig lite, jag får lägga mig platt där, att jag trodde att det var totalt skitsnack och nonsens, men det var det ju uppenbarligen inte. Även jag kan ha fel uppenbarligen.
Men det är ju en rekrytering där han ersätter då rimligtvis Vilmos Gallo och man spar lite pengar på den och hoppas kunna få ut, ja, inte kanske lika mycket som Vilmos Gallo i fjol, men mer än Vilmos Gallo i år i alla fall.
Ja, men du, en annan grej vi inte riktigt trodde på, det var ju om vi tittar tillbaka ännu längre i tiden när vi satt och poddade, eller om det var kanske rent av samma avsnitt som jag hade hört och fått ett väldigt bra tips om att Marcus Eriksson skulle flytta till Skellefteå, det minns du säkert.
Absolut. Är det på G nu eller?
Det är så här att Marcus Eriksson är klar för Skellefteå.
Fan, alltså, jag vet inte, jag kan inte sluta le. Vilken jävla
alltså,
grej alltså.
Han fyller 39 år i augusti. Sjuk, alltså. Det innebär att han kommer göra SHL-debut som 39-åring.
Nej, alltså det, kom du ihåg när Johan Åkerman gick till HV71? Då hade han spelat med AIK i SHL eller elitserien innan. Men vilken grej det var. Var han då 33, 34?
Nej,
någonting,
jag tror han var ju 34, 35 och så var han ju hur bra som helst under 4-5 år någonting där.
Jo, precis. Men då var det ju en jättegrej. Jag kommer ihåg att jag spelade i Timrå då att oj, de värvar Johan Åkerman, oj, vilken, nu värvar Skellefteå en 39-åring. Det är ju helt sanslöst. Och svinballt.
Ja, alltså jag tycker det är hur kul som helst. Men det var ju också en sån grej som vi inte trodde på.
Nej.
Riktigt när det kom på tal. Men den källan som sa det, som var en förstagångskälla då, kommer jag ju lyssna på i fortsättningen.
Ja,
det kan jag ju säga. Han skrev väl på förra veckan som jag förstod det.
Treårskontrakt.
Ja, det utgår jag från, om inte mer. Alltså, det måste det bara till ladda på.
Ja, det är coolt alltså. Det är faktiskt jävligt coolt, måste jag säga. Jäkligt coolt.
Ja, om jag fick rätt med Västerås att de sålde ut spelare. Det är faktiskt folk som har strukit mig lite med oss på den där. Det var ingen ambition på något sätt att jag skulle få det. Men folk har strukit dig med oss för din spaning med Mikael Rohoma som har gått till Frölunda och Stefan Hansson. Skriver så här. Sann i spaning med Rohoma i Frölunda har ju slagit väl ut. Vad tror ni respektive vad tycker ni att Frölunda ska fortsätta med honom till hösten? Även Weezy vill klappa dig lite med oss.
Ja, det är ju... Ja, men alltså grejen var, om vi bara backar bandet där med Roma. Jag gick ju, gjorde en analys där på TV4 angående Frölundas stora problem då under hösten. Och då var att man hade ingen lekkamrat i Malte Strömvall. Och jag gick igenom siffra för siffra och satt, jag la ner åtskilliga timmar. Och så bara var det så här... Det finns ju en potentiell frälsare i Rohoma. Och så liksom la jag det där pusslet. Och sen drog jag upp det i podden också i TV4 där. Men att det skulle slå så väl ut. Det är någonting absolut inte jag ska kreddas för. Det är bara Frölunda. Och den friheten de har gett honom. För att han är svinbra. Men jag satt och tittade mot Oskarshamn. Vinner de pucken i egen zon. Så sticker han lite. Han kyvar lite. Och det är kanske exakt det de behöver. För att alla... utom Malte Strömvall och Rohoma, de följer det där mönstret. Alla gör ju det. De behöver en mönsterbrytare. Men som svar på frågan där, jag tycker man ska vänta av avslutning på säsongen och framförallt slutspelet innan man tar något beslut.
Ja, det finns ju ingen anledning att ha bråttom på det där. Alltså, vill de hitta en lösning med Roma så tror jag mycket väl han kan tänka sig att bli kvar också. Han har haft det lite rörigt här sista året också.
Ja, och han behöver kanske lugn, få producera ett slutspel och sen är den här, man behöver inte gå vatten efter, för att överån för att hämta vatten, bla bla bla, det här. Och det kan ju vara mycket väl så. Sen vet vi ju inte vad Frölunda har klart. Men den här tiden i fjol så satt man med Gustav Rydahl klar till exempel. Kan ju vara att de har någon potentiell toppcenter som de redan nu har klar inför nästa säsong. Så att, men som han levererar nu, Rohoma, i Frölunda så gör ju han dem till ett potentiellt guldhot. Till skillnad från hur det såg ut för kanske 6-7 veckor sedan då, om man säger så. Då var ju inte de på den nivån Frölunda.
Ja, en lyssnare, Elin här, hon skriver ju att Frölunda har 8 raka segrar och jag noterar när jag tittar på deras statistik sen de lämnade Davos då, som man lite skämtsamt har sagt att det var där allting vände, så har de ju förlorat 2 matcher. Det var mot Örebro borta där de ledde matchen ganska länge, sen förlorade de mot Timrå borta med 6-2. Sen har de ju gått rent hela 2024, ja. Så de är ju faktiskt bästa laget under 2024 också.
Ja, och det är ju, alltså de är roliga att se på där, Strömvall och Rohoma framför allt, hur de hittar varandra. Och jag menar, en back som Isak Hens, hur härligt och bra har inte han blivit, tagit jättekliv. Så de har ju pratat om det här lite så här som vi nästan kan håna, så här, du vet, processer och det tar tid och sådana saker. Men det är precis allt det passar in på Frölunda. De byter ett gäng rutinerade spelare, bryter med Lars Patrik Karlsson som ändå har varit trotjänare där. Man väljer att inte förlänga med Louis Eriksson. Joel som bekant slutar och alla tycker att ja, det här är ju liksom, hur kan inte förlänga med Louis Eriksson och allt det här. Men nu har de visat att den processen har ju fungerat jävligt bra och det är all cred faktiskt till Roger Rönnberg som har faktiskt varit kritiserad under säsongen. Det ska man inte glömma bort. Men all cred till honom och de som jobbar runt laget.
Du svängde det med ett ord som du själv förbjöd för ett antal år sedan, process, flera gånger här nu. Karlan har ett inspel här nu också. Att, tänk om man fick betalt varje gång ni säger gedigen. Är det någonting som du känner igen att vi håller på med mycket? Det är kanske jag som svänger mig mycket med det faktiskt.
Nej, men det är klart. Ja, det har jag säkert gjort. Det är ett lite slentrianmässigt uttryck för att liksom förklara någon spelare att han är gedigen. Det säger ju inte så mycket egentligen förutom att han är just gedigen.
Jag har kommit på mig själv ett par gånger bara den senaste veckan att jag har börjat svänga mig väldigt mycket. När man sitter och kollar på en match och man sitter med sin bänkgranne eller något liknande. Att jag varje gång det blir en kontring så säger jag Odd Man Rushes hela tiden.
Ja, men det blir ju, man slänger sig med de liksom internationella uttrycken.
Alltså jag vet ju inte om det är för att någon tränare kanske har svängt sig med det nyligen och sen så blir det att man har det som sitt modord under någon veckas tid eller så.
Men det har ju också kommit tillbaka lite mer, det där Sportlogic då, programmet som alla coacher och alla lag använder sig av för att titta statistik. Där står det ju rebound chances, rush chances, odd man rushes, så att det kanske har kommit tillbaka lite av den anledningen. Vi håller kvar lite vid Frölunda där. För Malte Strömvall levererar ju som en absolut toppspelare. Det har ju funnits då uppgifter om att han har en klausul för att kunna lämna för Schweiz. Och han har spelat bra i landslaget också. Då undrar Alfred och David Arvidsson då bland annat. Alfred säger, kan inte bara lägga ut att Strömvall är klar för Schweiz så man slipper hoppas på ett år två?
Ja, alltså jag hade ju gärna haft den nyheten, men det är ju faktiskt så att Malte har inte nyttjat sin out i Frölunda, alltså sin klausul för att göra det. Så att hittills är han Frölundas spelare. Jag fick uppgifter på att han har möjlighet fram till den 30 april att bryta för spel utomlands. Så det är lite olika där, för då kan vi komma där på David Arvidssons fråga. Där han frågar om just klausuler, när, om det finns ett visst antal datum för det där.
Där är jag nyfiken också. Jag är också nyfiken. Alltså, och vad betyder det om man har en sån klausul? Nej, men om Oskar Fantenberg till exempel, som hävde sin klausul i Linköping. Vi pratade lite om det förra veckan. Får man då mer lön bara för att gå igenom det här? Att, är det så?
Ja,
att,
nej, i det fallet får man ju inte det som gick igenom förra veckan. Men Schweiz-klausulerna, alltså utlandsklausulerna. Egentligen kan man ju säga så här. Generellt så är det ju bara NHL-klausulen som alla spelare har. Den gäller ju till den 15 juni. Sen finns det ju den hockeyallsvenska klausulen för de allsvenska spelarna, går upp i SHL. Nu vet jag inte exakt datum den ligger på, om det är den 27 juni eller när det nu blev. För det blir ett nytt avtal här nu. Men den är ju någonstans i juni efter att NHL har stängt igen. Men annars är det ju individuell förhandling helt enkelt. Jag vet att när Per Lindholm kom hem till Skellefteå. Han kom hem en vinter där, bröt sitt envägskontrakt i NHL.
Just det, Boston.
Och sen så gick han ju till KHL direkt efter det. Men då hade han ju sin out fram till den 15 maj. Så det är väldigt individuellt hur du förhandlar det där. Alltså det är ju agenten och spelaren som kommer överens med klubben. Och i Strömvalls fall vet jag att det är till den 30 april. Men tittar du på en kanske lite sämre spelare som Adam Ollas Mattsson. Han har ju sin klausul till 31 mars. Så det beror lite på vad du sitter i förhandlingsläge. Frölunda var i ett läge där vi vill verkligen ha Strömvall. Ja, då kanske du måste liksom rucka på vissa grejer. Att, ja, då vill han ha klausulen längre för att han ska skriva tvåårskontrakt.
Ja, okej, okay, men då hänger jag med. Just det. Men samtidigt, de bästa spelarna har väl i regel det. Alltså de toppspelarna har väl den typen av out.
Ja, ja, men alltså så är det ju. Alltså, om du inte uttryckligen vill skriva bort det, men då får du också trycka på mer på lönen. Sen finns det ju vissa fall där man inte ens tänker på. De tittar på Marcus Sylvegård i Växjö. Det var kanske inte ens på tal när han i december 2022 valde att skriva på för Växjö efter att han hade gjort 15 poäng på 30 matcher i Malmö. Sen så blev han ju explosionsartad efter jul. Blev en toppspelare i ligan och visade under hela denna säsongen också att han är en toppspelare. Där finns det ju inte ens en klausul, för att det är ju ingenting som ens kom på tal när kontraktet skrevs.
Finns det någon sportchef eller någon klubb som vägrar skriva in de här klausulerna? För jag vet till exempel när jag signade i Färjestad, de vägrade ju ha slutspelsbonusar på sina spelare. Det var ju så här att, vad ska du ha slutspelsbonus liksom? När jag var i Timrå så var det ganska frikostigt med slutspelsbonusar, framförallt under de första åren eftersom inte Timrå hade gått till slutspel. Så då kunde man känna sig en rejäl hacka där. Men det gjorde man inte i Färjestad. Jag vet inte om de har ruckat på det nu, men finns det någon klubb som har de där... Vi tänker inte signa några utlandsklausuler. Du kom till Rögle eller Växjö eller vad det nu är.
Finns det inget sånt, utan man får ta det för vad det är egentligen. Vill du ha en bra spelare så kanske du måste leva med det egentligen.
Har du förhandlat in en klausul för Blick eller i Schweiz med Sportexpressen?
Jag får gå vad jag vill.
Ja, det är härligt.
Men du, Frölunda har ju en toppform. Det är ju allt annat än vad Leksand har, får vi ju säga. Leksand som vi hyllade rätt ordentligt för ett par veckor sedan. Och ja, det har ju inte sex gått vidare bra efter det. Är det sex raka? Det är ju lite oklart. Kalle Berglund visste ju knappt själv vad det var.
Nej, och alltså, det är ju ungefär som att det här med Lukas Elvenäs. Han var stekhet ett gäng matcher. Hade då en... Tjomme Johansson som GM ville förlänga då, så hade agenterna sagt att så här mycket kostar. Eller Victor Ejdsell i Färjestad den här 15 matchersperioden. Man ska inte döma ett lag utifrån när de är som allra bäst eller som allra sämst. Jag tycker ändå att Leksand mot Färjestad i torsdag, så är man är Färjestad är överlägsna, ska jag säga. Färjestad är riktigt, riktigt bra i den här matchen. Leksand har inte chans. Ändå, hur dumt det kan låta, så tycker jag mot Växjö, man gör inte någon jättedålig match. Man slarvar lite, absolut. Hade det varit i den här perioden när man vann sina matcher, så hade man säkert kunnat tagit poäng även om siffrorna rann iväg. Så att det som är oroväckande är just tidpunkten, att det kommer den här svackan nu för Leksand. Färjestad är ute i sin svacka, de hade den kanske för en månad sedan. Men nu när man går in närmare slutspel, och just historiken som ändå Leksand har de senaste säsongerna med och... Ja, vika ner sig i ett slutspel, så blir det oroväckande för deras del.
Ja, alltså jag vet inte om det var så den säsongen de blev trea i grundserien, om det var just vid den här tiden det började, nej, inte haverera.
Nej,
det var
ju,
men...
nej. Då gick de ju stenhårt in hela vägen. De var ju svinbra hela vägen in till 4 raka förluster mot Örebro i slutspelet i året. Så att dessförinnan var de ju, de spurtades ut av bara tusan, så de hade absolut ingen svacka då.
Nej, men alltså när kan man ha en svacka? När är det läge att avsluta den svackan, om man nu ska ha en svacka? Alla lag har ju svackor. När vill du ha den goda känslan med dig in? Är det 5 matcher kvar liksom, som är någon form av minimum? Eller vad är det som...
Ja, alltså 10 matchers period, en 5 matchers period. Men alltså det som blir att du lurar dig själv lite. Vinner de 2 sista så har du en god trend liksom. Vinner du 2, förlorar 2, vinner 1, så tycker du att nu har vi hittat rätt. Alltså så här, du lurar dig själv lite. Men man tittar ju ofta och bryter ner 5 matcher och 10 matchers perioder. Jag tror att när du är inne på den här, börjar närma den här 5 matchers perioden, då har du inte råd med den svackan. Den kommer att bli tung att bära med sig in i ett slutspel.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer, så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Vi tar en fråga också från Gustav Andersson som har noterat vår nyhet som vi hade i veckan på Expressen om Lytinen och Rindell som då kommer gå dit från Timrå. Undrar om det är den Gustav Andersson som en gång i tiden värvades till IFK Göteborg. Minns du det? Det var när Frölunda spelade i Allsvenskan faktiskt. Då värvade de ju en trio med Mikael Sandklef för Thomas Rosenqvist och Gustav Andersson. Minns du Gustav Andersson? Följde du Allsvenskan då?
Nej, inte så noga. Vad pratar vi för år?
Ja, början av 2000-talet, så du var ju ung och pigg också. Kanske när du var i Nordamerika då. Det var väl den tiden när Göteborg kvalade mot Frölunda i ett allsvensk kval.
Ja, nej, precis. Nej, det var nog... Nej, de kanske...
Han spelade Helsingborg senare också, Gustav Andersson. Jag tror inte det är den Gustav Andersson, men det hade varit roligt. Han kanske är hockeyintresserad. Han har aura av att hålla på Leksand. Han skriver så här: Lytinen och Rindell, hur bra ersättare till Alsing och Lindholm är det och hur mycket sparar Leksand på det bytet?
Ja, alltså det blir väl mer upp till dig hur mycket de sparar, men Lytinen, skadebenägen, hade jättebra säsong i fjol. Han kommer kunna vara gedigen och bra, jag tycker att det är en bra värvning. Rindell, för dålig man mot manspelet, klarar han av att liksom anpassa sig och spela på den nivån? Nu säger jag inte bara det för att han åkte på den tacklingen från Theodor Niederbach, men jag upplever att han haft svårt att hålla insidan, varit lite klen i egen zon stundtals, så att kan han lyfta det spelet så blir det en bra värvning.
Men var det inte ganska negativt snack kring Ulle Alsing också när han kom till Leksand? Har inte det förbättrats lite också under tiden i Leksand?
Har det? Jag satt och kollade Ulle Alsing här den här veckan och tyckte att oj, det här, alltså, vad ska han spela nästa år? Leksand kommer inte behålla honom till den här lönechecken som han signade när han kom hem från KL.
Men vi ska väl säga det också på frågan där också, hur mycket de sparar på det. Det kan jag väl svara på också. Lindholm och Ulle Alsing, de tjänar ju närmare 300 000 i månaden. Var Anton Lindholms lön är ju offentligt som han fick en avstängning. Så han tjänar ju 280 och jag hör ju att Alsing ligger i liknande trakter, så det är rätt mycket lön de tjänar in, och de kommer inte tjäna de pengarna Lytinen och Rindell. Utan jag skulle säga, om de har 280 plus 280, det är 560 på båda. Då skulle jag säga 400 på båda två istället, så då sparar du ju 160, ja, kanske i mellanskillnad då.
Ja, bara för att återgå till Alsing där, så det är ju... Han har egentligen gjort sina bästa matcher när han har spelat till Kronor, vilket är egentligen märkligt, men jag tycker inte att han bär inte upp en aura av att jag ska åka och få ett kontrakt nere i Schweiz, som man säger så. Han kommer säkert kunna vända på pengarna här i Sverige om någon nykomling kommer upp och behöver liksom någon erfaren back på SHL-nivå, men jag har svårt att tro att Leksand kommer liksom punga ut de pengarna på ett nytt kontrakt till honom.
Tänk om Djurgården går upp. Det är väl perfekt i så fall.
Absolut, skulle kunna vara definitivt vara någonting. Men det är en fråga som många har ställt här. Jag har sett det både den här och tidigare veckor. Vad händer med Matt Cato? Det är jättemånga som har ställt den frågan. För tidigare fanns det uppgift att han skulle förlänga kontraktet, men ännu har ingenting presenterats.
Nej, det var ju lite sur där när Leksand, jag vill minnas att det var kring någon sponsorresa de hade ner till Växjö faktiskt, i bortamatchen mot Växjö, så var det väldigt mycket sur om att Kate och att någon hade försagt sig inom ledningen till det här gänget av sponsorer att Matt Cato var muntligt överens med Leksand om en fortsättning. Men sen har det ju inte hänt någonting egentligen, och jag ska ju ärligt säga, sen de uppgifterna kom ut så har jag väl egentligen bara kallt räknat med, ja men då kommer det väl ut så småningom, om det nu, om man nu går och väntar på att det ska skrivas på eller vad det handlar om. Så att mer uppgifter så har jag egentligen inte på den punkten. Du var inne på Färjestad som har lämnat sin sviktande form bakom sig och vinner sina matcher. Man slog Rögle under lördagen. Du var inne på Leksandsmatchen här nu. Vad är det Färjestad har gjort bra och som gör att man liksom har tagit sig ur det här nu och är på väg mot den formen man ändå visade i höstas?
Till att börja med, så när man båda lägger sig och Lindbom tillbaka. Alla som såg matchen mot Rögle förstår ju vad ett målvaktsspel betyder. Det är en match som Färjestad egentligen inte ska vinna, men där Lindbom är fullkomligt fenomenal. Jag skulle vilja säga att det är hans bästa match i Färjestad. Och då har vi ändå i åtanke hur bra han var i höstas. Sen tycker jag att Färjestad har fått den här farten i långa anfallen. Alltså att man slår det långt första pass. Man kommer ner djupt i anfallszon. Man spelar sida, sida, brett. Man täcker pucken och så bygger man sina anfall därifrån. Så jäkla svårt att komma åt. Och sen defensiven är man väldigt kompakta. Leksand i torsdag, som kommer inte att åt dem i andra och tredje perioden, framförallt tredje. Det var så stängt, det var så igenbommat, lite lik som det var Skellefteå när de mötte HV71 i tredje perioden. Det var klass rakt igenom. Och Färjestad, de känns som att de är där de var i höstas, och det är starkt.
Alltså det känns ju som att vi ändrar oss hela tiden, det tillhör väl jobbet lite grann, men det är ju ändå en fyrling där uppe som det känns som det handlar om, att det är Frölunda, det är Skellefteå, det är Färjestad och det är Växjö. Alltså,
ja.
Men det var ju bara ett tag sedan vi sa vem ska kunna slå Växjö, men nu tycker jag ändå Färjestad visar upp någonting och Skellefteå känns ju väldigt gedigna och Frölunda bara vinner.
Ja, och Linköping har ju nu haft en vecka liksom, när de vann över Luleå. Det var ju en liksom riktigt viktig match. De är ju topp 6 nu. De har ju liksom skaffat sig det utrymmet bakåt. Det är klart, Tim, det är tajt där. Men de fyra som du nämnde, de är en klass bättre än till exempel Linköping som femte plats. Jag tror att Linköping kommer parkera på topp 6. Sen är det frågan om Leksand eller Timrå där sista sjuan då, som tar sig in där.
Ja, och då ska Linköping kanske möta Skellefteå eller Frölunda typ i en kvartsfinal om man blir femma. Det skulle ju ändå kunna vara görbart för Linköping. De går ju någonstans in i ett slutspel med allt att vinna, för det är ingen har sett dem i ett slutspel på 5 år.
Nej, lite så är det faktiskt. Skulle de få Skellefteå så tror jag det blir svårt. Även om det var en riktig, det var nog veckans bästa match, Linköping-Skellefteå. De tog ut varandra jäkligt bra. Det var Linköpings bästa prestation på väldigt, väldigt länge skulle jag vilja säga. Så att det skulle kunna bli en rolig matchserie. Och när Linköping var i slutspel där för ett gäng år sedan, då var det alltid Skellefteå man rök mot. Det var, kändes som man alltid liksom. Det var,
men blir man inte lite färgad av den här sjunde avgörande Koskenkorva Skellefteå-matchen?
Ja, just det. Men det var ännu lite tidigare. Det var väl 2009 där?
Den var väldigt tidiga.
Ja, precis. Det här var ju liksom när Kolarik och så var i Linköping, när Roger Melin var där runt 14-15 där någon gång. Så att kändes som man alltid mötte just Skellefteå. Men ja, det skulle kunna bli, det kan bli ett härligt slutspel. Men som du är inne på, Färjestad känns väldigt bra. Växjö, jäkligt bra. Frölunda är superheta och en bra form. Fått in då Roma, Strömvall, som är het Strömvall. Och så har du Skellefteå där som är sjukt bra. Så att det är de fyra här och nu som är lagen att slå.
Nu har vi pratat i över en timme utan att nämna Brogis namn.
Va?
Alltså jag tror att vi har gått en hel timme utan att ens nämna Brogis namn. Så jag bara droppar hans namn bara för att vi ska ha det gjort. Så vill jag ju komma till Mester Nebiolo också. Efter det, som också är en frekvent återkommande frågeställare i vårt kommentarsfält när vi skickar ut frågan. Men han har egentligen ingen fråga, utan han har bara en synpunkt och säger så här att Janne Kockanen, han kallar honom för Kuga Janne, som jag lite skämtsamt kallar honom för när han kom till Malmö i april förra året. Han måste vara den bästa spelaren Malmö har haft de senaste 10 åren, och han håller på Linköping, Nebiolo.
Ja, det är ju kanske du mer rätt man att svara på. Men vad har de haft de senaste 10 åren som har varit?
Alltså jag skulle säga rent skicklighetsmässigt så är det väl bara Filppula som kommer i närheten av det. Mm. Alltså men Janne är väl mer allround och dessutom kan han åka skridskor. Det kunde ju inte Filppula göra, utan Filppula hade ju bara sin extrema skicklighet och ögon bakom ryggen och allt vad det var. Han var ju en fröjd för ögat att se i powerplay. Men Janne är ju faktiskt ett steg upp.
Det skulle, alltså så här, med all respekt för Malmö, hur bra hade Janne Kåkanen varit i Skellefteås centrallinje?
Mm, det är ju lite grann det. Alltså jag tror det är lite Carlqvist-tendensen, att hur bra hade Carlqvist varit i någon annanstans än i Oskarshamn? För Janne har fått vara the king i Malmö. Alltså allting har kretsat kring honom, och jag tror att det påverkar väldigt mycket hur man presterar, att man får vara den ensamma stjärnan. Det var ju det som gjorde att han valde att komma till Malmö också, så jag tror inte han hade varit lika bra i till exempel Skellefteå. Intressant faktiskt, för att det var Skellefteå och Linköping som tampades om honom också tillsammans med Malmö, men där Malmö då sålde in att här får du vara den lysande stjärnan.
Ja. Och det är han verkligen. Ruggigt bra. Bara top of mind här. Man pratar om MVP i ligan. Det är ju snart att vi ska rösta på det i grundserien. Då har man ju en tendens att titta liksom mot topplagen, de här som vi har pratat om. Vad betyder Oskar Lindberg för Skellefteå? Eller vad har... vad ska vi ha? Vad har till exempel...
Högberg för Linköping.
Ja, Kossila eller Sylvegård för Växjö och Färjestad, och ett Nygård, Linus Johansson till exempel, eller Karl Dahls. Alltså man pratar om de spelarna som är topplagen. Men är Janne en MVP-kandidat? Om man tänker att han kan ju faktiskt föra Malmö till ett slutspel. Och jag menar, vad har de matcherna han spelar? Han gör målen, han har en avgörande betydelse. Kan han leta in sig på en sån lista?
Jag tycker ju att alltså jag kommer ju rösta på honom som min toppkandidat på MVP, för jag tycker, och även om Oskar Lindberg är vansinnigt jäkla bra, så står inte Skellefteå fall om Oskar Lindberg, alltså även om han är jättebra. Det är väl mer Högberg i så fall jag kan tänka mig, för jag tycker att han är en så pass avgörande faktor för Linköping, så för mig står MVP-priset kanske mellan de två kandidaterna, Högberg och Kockanen.
Ja, men det är intressant. Sen är det också, Malmö har en viktig tid här. Skulle de, menar, hamna ett kval, så har ju inte han haft en MVP-betydelse om de fortsatt hamnar i kval.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Alltså, han har ju varit borta 6 veckor också. Då blev det ju inte mycket poäng in heller för laget, så då har ju det ändå varit någonstans en avgörande betydelse.
Vi håller oss kvar lite vid just Malmö. Vi har fått från Mifter och Clemens Hansson med flera som har ställt den här frågan. Och även vår kompis Henke Andersson. De undrar om just Malmö och Marcus Lillis Nilsson som nu spelar Färjestad. Blir det någonting just då med Malmö kommande säsong?
Alltså han skulle ju kunna vara den potentiella powerplay-ersättaren för Janne Kockanen, som kan stå och dirigera ett powerplay. Och jag vet ju att de har deklarerat ett intresse, och jag vet att Johan Olofsson som känner Lillis väldigt väl ligger på honom ganska hårt. Men han är ju så fruktansvärt välig, Marcus Nilsson, så jag vet inte om det där blir av. För att det känns bara som att Lillis skjuter det där framför sig, och han egentligen bara vill vara kvar i Färjestad.
Sista frågan här, rent hypotetiskt. Marcus Eriksson för 100 000 i månaden i Malmö eller Marcus Nilsson för 200 000 i månaden i Malmö? Vem väljer du?
Ja, jag hade valt Marcus Eriksson. Jag tror att han hade haft störst möjlighet att brinna för uppgiften, om man säger så. För att jag tror inte Lillis skulle brinna för uppgiften så pass hårt, så att han skulle bli den toppspelaren som han ändå har visat att han kan vara i Färjestad. För Lillis är en jätteskicklig spelare, men han har ärligt talat bara lyckats i Färjestad och Karlskoga.
Nej, men allvarligt, jag kan inte sluta tänka på det här med Marcus Eriksson i Skellefteå. Att det är just Skellefteå också. Skellefteå som värvar från Hockeyallsvenskan, där alla egentligen blir bra från Hockeyallsvenskan. Och nu plockar man in en 39-årig poäng. Alltså det är helt...
Det är ju lite grann så när vi tog upp det första gången, jag kan inte fatta liksom
att,
alltså jag trodde ju inte på det då, men jag har fått bekräftat att han har valt Skellefteå. Nej, och han skrev på i förra veckan.
Men hade det varit så här, han är klar för Oskarshamn, ja, de jäklarna, de chansar på honom liksom, det är klart de gör. Men Skellefteå liksom.
Ja, de har väl också möjlighet att chansa lite grann,
ja,
också.
Det är
de
klart.
Plockat Brandsek Nygård på andra sidan, de med sitt skott då.
Ja, ah, gud vad häftigt. Jätte...
Och så får de en skicklig center som, liksom, som är Skellefteå bra. Så det kommer att bli hur bra som helst.
Ja, det här, vi spelar in här, det här är söndag kväll nu. Jag kommer ligga och tänka på det när jag ska gå och lägga mig natt. För det är så liksom, jag vill nästan ringa min pappa och inte min mamma, för hon var sur förra veckan efter mitt plumpa uttalande om Västerås där. Det
var, var det, men, för att du gick hårt åt Västerås, eller var det för ditt ordval? Eller vad var hon arg på?
Det var nog mitt ordval mer. Jag såg att jag hade blivit citerad i lokaltidning där.
Men det var inte rätt citerat ju.
Det var det inte, och det var tur det kanske. För du undrar och folk, vad är det där för pajas liksom?
Så du kommer somna med ett leende ikväll alltså?
Ja.
Men du, jag somnar med ett leende också, just för det här klippet som vi spelade upp tidigare i podden också, det här med Ingvar Nilsson. Alltså jag får fortfarande gåshud när jag tittar på det och bara ler åt det. Man ser en genuin AIK-are. Det är någonstans en barndomsdröm. Vi var inne på det för några veckor sedan också när vi pratade om Färjestads Kids Day. Att barnen får kliva upp på räcket där bredvid klackledaren i Färjestad. Alltså jag tror Ingvar Nilsson, alltså det är hans finaste stund i livet. När han fick ta megafonen. Och du ser vilken jäkla inlevelse han gör. Ni får kolla på AIK Hockeys Twitter/X-konto efter klippet. För det, jag tycker det är så jäkla fint alltså.
Ja, men fan. Ska vi tacka för den här veckan och ta och lyssna på det en gång till?
Det tycker jag verkligen.
Ha det bra, så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Hej, hej, hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.